känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Hej alla Polyprat-lyssnare. Idag ska ni få följa med oss tillbaka till där kanske en del av de här tankarna började. Vi är ju allihopa en del av vår familj, en del av vår kultur. En del av det som format oss är hur våra föräldrar har gjort sina relationer och också hur samhället har sett ut när vi har vuxit upp. Så hej Minna, vad är det vi ska få prata om idag?
Hej Karin! Vink, vink till Gotland från Stockholm. Har ni vår på Gotland också?
Vi har full vår och vi har rapsfält som blommar överallt och syrenerna blommar och häggen har snart gått över i sin blomning faktiskt. Men det är helt ljuvligt och alla mina gula gotlandstulpaner med små röda blodröda stänk i blommar. Det är så vackert.
Åh, vad vackert.
Men jag tänkte att vi skulle ge oss tillbaka i tiden lite och inte vara här i våren 2023.
Nej, precis. Jag har ju kanske nämnt någon gång i förbifarten att även mina föräldrar var öppna i sin relation. Och det ska jag berätta lite grann om idag. Jo. Jag öppnade upp min och Ulriks relation för ungefär 10 år sedan. Och det var precis när min mamma hade gått bort. Hon gick bort tidigt i cancer. Och jag gick in i en sorg. Och där jag kände stor meningslöshet med livet. När man kommer i en meningslös känsla kan man känna, vad gör jag här egentligen? Mm. Vad är poängen med det här?
Omvärdera, det blir liksom, det är döden som händer, men det är också att omvärdera sig. Vad gör jag då av det här som är mitt liv?
Ja, och det blev väldigt existentiellt för mig. Hur ska mitt liv leva? Vem ska jag leva mitt liv med? Varför? Hur? När? Och så. I den här processen då, det här har jag ju berättat om tidigare, så kom jag och Ulrik fram till att vi skulle öppna upp vår relation. Och den absolut första som jag berättade det för var min pappa. Och jag och min pappa har alltid stått varandra väldigt, väldigt nära känslomässigt. Så är det honom jag har vänt mig till, han har varit min stöd, han har varit min känslomässiga backup. Den som alltid säger att det här kommer gå bra, jag är stolt över dig, du är bra. Och som alltid har visat väldigt stark ovillkorlig kärlek till mig.
Åh, så fint.
Och jag växte också upp med hos min pappa, till stor del i min tonår bodde jag mest med min pappa. Innan dess bodde jag med min mamma. Innan jag går vidare så ska jag säga att jag har min pappas samtycke att dela det här. Jag har frågat honom explicit om det här är någonting jag får berätta om. Och det har han sagt ja till. Och där kanske han och jag är lite lika. Att vi tycker om att dela historier som vi tror att andra kan lära sig någonting av. Och att vi kanske inte har så stor integritet när det gäller den här typen av berättelser. Där är vi ju kanske lika. Ganska snart efter att han hade det här hände så fick han en stroke. Och har ganska grav afasi. Och kan inte längre prata och kan inte längre uttrycka sig. Så jag är så otroligt tacksam för det här året. Då vi brevväxlade väldigt mycket fram och tillbaka om många olika saker. Han berättade om sin barndom. Det var som att vi båda två kom in i en existentiell kris efter min mammas bortgång. De hade varit separerade sedan jag var 7 år, så det var ingen, men hon var en viktig person för min pappa också. Så att jag fick otroliga mängder skrivna ord från min pappa, och det är jag glad över idag nu när han har grav afasi och inte kan uttrycka sig längre.
Precis, för de här skrivna orden är ju kvar.
Ja, de skrivna orden är kvar och betyder så otroligt mycket för mig. Så det jag gjorde när jag och Ulrik bestämde oss för att bryta upp vår relation var att jag skrev det till honom. Jag berättade det för honom och vi hade ju, sa ju också att från beslut till att vi skulle agera så skulle vi vänta några månader. Jag tror det var 3 månader fram till nyår innan vi på något sätt skulle agera på det här. Så det fanns en tidsperiod där det liksom inte hände så mycket utan mer, ja, men vad betyder det här för oss? Vad är viktigt? Vad ska vi ha regler? Ska vi inte ha regler? Mm. Alla de här nybörjargrejerna man funderade över. Och han skrev några brev till mig. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp lite grann i det han skrev.
Vill du ge oss någon så här bakgrundshistoria till hur de ja. Levde sina liv, du och din mamma? Eller?
Ja, nej, men min mamma och pappa, de träffades på gymnasiet. Mamma var ju omsvärmad redan då. Det finns en rad killar som jag vet namnet på som det pratades om. Ja, men det var Laban och det var liksom det ena och den andra. Och så där. Så, men mamma och pappa blev tillsammans. Gav sig ut på en långresa. De var väl lite grann kanske en del av den generationens så här hippie-generation kanske, lite grann. Men inte så jättemycket. Men de tog ju in influenser därifrån såklart. Och de gav sig iväg på en långresa tillsammans landvägen, hela vägen ner till Bali. De flög väl någon sträcka kanske, men genom Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Indien, alla de länderna som inte går att resa igenom längre. Och så bodde de på Bali 1 år.
Så de började, alltså deras relation på något sätt började i resande?
Nej, de var studenter ihop och sen så läste de på universitetet i Uppsala, de bodde i Uppsala bara 2 och det här var ju mot slutet av deras studietid.
Så där något, då har vi hamnat i Bali, på Bali.
Ja, och då hamnade vi på Bali och de var väl mellan 25 år kanske, i den åldern, någonting. Och det som hände på Bali efter 1 år, som hände på Bali var ju att mamma blev gravid med mig. Och då fick de resa hem därifrån. Men jag kommer återkomma till det, för pappa skriver lite grann om det faktiskt. Men hans första svar var så här. Jag vet inte om det är något med generna, men om det är så kanske du har fått det från Lena, alltså min mamma. Hon var ju kär i flera samtidigt. Problemet var att det var inte jag. Så om det är bara en av er som känner så där, då blir det problem. Men om man gör det båda 2 och hanterar det på ett bra sätt så kan det funka, antar jag. Jag har räknat ut att under de år som Lena och jag var tillsammans så hade Lena relationer med 18-20 andra män. Och det var hon helt öppen med. Jag visste alltid att i natt kommer hon inte hem för hon är hos den personen. Jag var aldrig svartsjuk, men jag hade inte någon annan än Lena. Ett problem med att Lena var tillsammans med så många män var att det var en massa intriger och skvaller som var jobbiga. Så akta er för att råka in i skvaller och intriger. Om det syns en minsta spår av sånt så ska ni retirera med detsamma. Sånt är förödande. Jag tror inte någon kärlek är värd intriger och skvaller. I alla fall inte så länge Nelson och Edgar är beroende av er. Det är alltså mina barn. Ett annat problem är att om någon skulle bli passionerat kär i dig, till exempel dig, och inte kan släppa dig. Ibland när Lena råkade ut för intriger och passioner så tog hon upp det med mig och vi snackade ihop oss om en lösning och så fixade det sig. Så om någon av er skulle råka ut för någon som blir passionerad så mycket att det blir ett problem eller att någon sätter igång intriger och skvaller Så lös det tillsammans innan det går för långt. Det kan mycket väl gå för långt. Ett annat stort problem med Lena och mig som gjorde att det inte funkade i längden mellan oss var balansen. Lena hade ju många män, medan jag hade bara Lena. Det hela fungerade sådär mellan oss och jag är säker på att Lena älskade mig på sitt sätt. Men det var en svagt sluttande utförsbacke. Och till slut så fanns det ingen kärlek kvar till mig, så det var slut. Men vid det laget hade jag också tappat lusten och självförtroendet en del. Så ni måste vara medvetna om balansen och att det kan bli en sån utförsbacke. Och här är det som var det mest spännande för mig, att han då kom med 5 råd. Min pappas råd till mig och Ulrik var: inga intriger och inget skvaller. Inga allt för häftiga passioner, speciellt om andra blir kära. Se upp för nedförsbackar i er egen relation. Försök att ha jämvikt. Nelson och Edgar är huvudpersoner i minst 10 år till. Han skrev ju det här för ungefär 10 år sedan. Ja, det där är ju 5 väldigt explicita råd som han gav. För det var väldigt märkligt för mig, för jag hade ju ingen aning om det här. Och jag hade ju inte pratat med min mamma om det här.
Så hur landade det här hos dig då? Liksom, det är någon slags så här, det var ju han och din mammas så här dyrköpta erfarenhet, kan man säga.
Ja, alltså de här delarna, jag kunde, det var som att vissa saker föll på plats. Och jag vet ju att det var många män i min mammas liv. Hon tyckte om att vara i kontakt med män. Hon var ju en karriärskvinna som gjorde internationell karriär och hade väldigt betydelsefulla jobb. Hon var diplomat, hon var ambassadör, hon jobbade högt inom för svenska regeringen och sådär. Så att hon var ju, hade också en enorm integritet. Så att det här var ju ingenting hon pratade med mig om. Sådär. Men jag kan också se, liksom, aha, det är det här som har hänt. Jag ser det framför mig. Vad det var som drog henne, att hon kanske också hade den här men faktiskt sexuella drivkraften som drivkraft i sin karriär. Jag menar inte att hon låg sig runt i sin karriär, utan som
det är något med en energi, en livskraft och en, alltså i tantravärlden pratar man mycket om att ha chi eller ha livskraft som flödar liksom. Och den är inte separat.
Nej.
Det, man kan inte, det betyder ju inte att, precis som du säger, betyder inte att människor ligger sig fram i sina karriärer. Jag menar att det är som en stor kraft som finns i kroppen på en del av oss.
Ja, men precis. Jag menar, det här är inga intriger och inget skvaller. Det pappa är liksom inne på där, det är ju att, ja, men ljug inte. Var ärliga mot varandra. Var öppna om vad som händer. Det är inte värt att vi ljuger för varandra. Och han var ju väldigt för i sin tid på det sättet. Eftersom han inte hade något intresse av att träffa andra, utan var ju väldigt öppen för mammas sida då. Och sen det här med andra rådet, inga allt för häftiga passioner. Och det här har ju du och jag pratat om, att du älskar ju passionerad kärlek. Och jag är liksom lite grann så här, ja, jag vet inte. Ja, då tappar man ju allt rationellt förnuft. Och jag tror att det är det pappa menar, att vi är ansvariga för 2 barn. Och det han stötte på var att det omfattade väldigt mycket svartsjuka och vilja att dra ur mamma ur relationen med min pappa och äga henne. Och det är det han syftar på när man blir så där passionerad. Jag vill bara ha dig jättemycket.
Och jag vill att du ska vara med mig jämt och att vi ska bygga ett nytt liv kanske ihop. Eller, sådär.
Det fanns en man i Skåne som var väldigt passionerat förälskad i min mamma. Och pappa sa det att men det var tur att han var fattig och inte hade råd. Så hemskt. Det tog ju slut med min mamma. Men han var
för att han var fattig, har vi ett klassperspektiv här? Vadå?
Han sa så, jag hör ju nu hur illa det låter, men det var, den relationen blev väldigt besvärlig för mamma och pappa att hantera, och de diskuterade den relationen en del då, har han berättat. Hur ska vi göra liksom? Ja.
Men vadå? Jag tror att det så här går igång någon sån här. Var det bra att han var fattig, för då kunde han inte åka upp lika mycket, eller han hade inte något jävla gods att erbjuda, eller vad var grejen?
Nej, men jag tror det. Jag tror det faktiskt, för att det satte en naturlig broms på deras relation som gjorde att mamma inte kunde dra iväg och liksom lämna familjen och barnen vind för våg. Sådär, som hon kanske hade velat göra. Som hon också delvis gjorde senare i sin karriär. Hon bodde ju väldigt mycket utomlands. Och vi bodde med vår pappa. Och att det fanns den bromsklossen i att det faktiskt var inte riktigt fungerade så smidigt att ses.
Hur ser du då? Om du tittar på ditt liv och tänker på din mamma, liksom, ser du mönster i det? Eller hur har du gjort? Kan du?
Nej, alltså jag har inte mönster. Hon var ju en väldigt rationell människa, men hon var ju också känslostyrd. Absolut. Jag vet inte hur mycket hon lät det vara närvarande i hur hon bestämde och valde. Faktiskt. Jag vet att hon hade några passioner senare i livet som var väldigt starka, och där hon liksom lämnade en man för en annan, och det gick om lott och allting var kanske inte så fär och snyggt som det borde ha varit och så. Och då lät hon ju passionen styra, och det ledde ju till ett långt äktenskap senare i livet. Så då var det ju rätt. Jag kan nog inte tala för henne så mycket.
Nej, jag tänker att det är mer kanske av hur, när jag tänkt fråga på den frågan, så är det mer att jag funderar på, för jag upplever att du och jag har pratat ändå om balansen mellan passion och rationalitet så mycket, och det här är ju precis det gäller. Även en människa som din mamma, och kanske, ja, men kanske delvis du själv också, att du känner känslor, men vad gör man av det?
Ja.
Alltså att där har ni kanske valt lite olika vägar, eller du har sett ett sätt att göra flersamma relationer. Ja, men jag kan ändå tänka mig att man liksom reflekterar över, är det här det enda sättet, eller är det så här jag vill göra?
Ja, men jag har ju tänkt på de här råden mycket. Och jag förstår ju vad han menar när man ska vara försiktig med passioner. Det han menar bidrar till negativ energi är ju just när det är mycket svartsjuka inblandad. För det kan ofta ibland gå hand i hand med stark passion. Och det var hans erfarenhet. Men sen hade han ju det tredje rådet som jag tycker var helt genialiskt. Liksom. Se upp för nedförsbackar i er egen relation. Han är ju rädd att det skulle ta slut mellan mig och Ulrik. Kan man bara säga, jaha, okej, nu ska ni gå den här vägen. Ja, men då vill jag att ni är försiktiga med er relation. Och det är ju ett otroligt kärleksfullt råd att få från en pappa. Och det är ju någonting som vi har jobbat med, tycker jag. Så fort vi får en liten nedförsbacke så är det bromsklass, hallå. Vill vi ha en relation eller inte? Har ju kommit fram till ja. Nästan oftast då, eller hittills. Och då får vi ta hand om det och liksom göra någonting. Ibland går det lite för långt i nedförsbacken, och så får man i uppförsbacken lite trög. Men vi är ju alltid de här nedförsbackarna.
Men har de här nedförsbackarna egentligen att göra med andra relationer? Eller menar du att det är separat?
Jag menar att det är separat, men att det kan hänga ihop. För att har man mindre tid för varandra rent praktiskt och är i en dålig fas i livet, så är det lätt att tappa bort varandra och kontakta med varandra. Så, det är ju det. Och det har ju hänt mig. Och det känner du säkert igen dig i också.
Ja, men det är ju tid och mentalt fokus, tänker jag.
Ja, men liksom
förälskelsefaser och...
Och hur mycket mentalt fokus har jag någon annanstans? Att mina fantasier bara är med någon annan som inte är närvarande i rummet. Den typen av saker. Att man liksom blir känslomässigt frånkopplad på något sätt. För att man är förälskad i någon som inte är där. Och att man inte kan hoppa mellan de här olika relationerna och vara närvarande där man är. Det är ju en jättesvår utmaning, särskilt när man är förälskad eller faktiskt längtar bort.
Har du varit med om sådana faser när du känner att du längtar bort en del?
Ja, det har jag. Absolut. Jag har jag absolut varit att jag vill bara vara med någon annanstans, eller bort från min familj, eller bort från barnen, eller eller mer kanske på det här sättet, jag vill bara ta en paus nu. Nu vill jag ta en paus. Nu vill jag vara med någon som längtar efter att vara med mig och som vill ha mig i sin uppmärksamhet.
Mm.
Det har jag absolut. Och då blir jag undvikande och får lite flyktbeteenden i familjen. Men jag har ju det här, jag påminner mig om det hela tiden. Som en så här, nu behöver jag steppa in. Nu behöver jag liksom komma ut ifrån mitt rum och vara delaktig i familjelivet. Det fjärde rådet som pappa hade var ju det här med jämvikt. Och den tycker jag är svårare. För den är ju, det är klart, det beror på vilken tidsperiod ska man prata om då. För att, jag menar, jag kan ju inte ha relationer bara för att Ulrik har stabila relationer med andra. Så jaha, nej, nu får du inte ha mera relationer för jag har inte lika många och sådär.
Men jämvikten kan väl, ja, vad kan jämvikten handla om då om vi gräver liksom? Om du gräver lite upp. Mellan liksom antal relationer eller?
Ja, men den kanske kan handla om att ha samma förutsättningar. Kan det ju handla om. Eller vilken tid man har att lägga på saker och intressen. Att man har samma möjligheter att göra det. Och samma ekonomiska möjligheter kanske också.
Mm.
Om man har gemensam ekonomi. Och jag har väl, det har väl varit perioder där jag har känt mig lite så här bitter. Jaha, nu får bara han gå på... Har det roligt att gå på fina restauranger och ha fina dejter med snygga tjejer. Och jag får sitta här hemma med barnen och laga falukorv.
Vad gör du när de känslorna kommer? Finns det sanningar i det? Liksom?
Ja, men
att det är, för jag tänker att det är och kan ju vara en ganska vanlig kvinnofälla ändå att hamna i. Att tänka,
ja, men
vad är mitt ekonomiska utrymme och vad är mitt mentala och...
Mm. Nej, men det är det jag menar med jämvikten. För att om man liksom pratar om jämvikt, pratar vi om jämvikt över år eller pratar vi om jämvikt över en månad eller pratar vi om jämvikt varje vecka? Mm. För att tittar man under längre tid så har vi nästan alltid väldigt bra jämvikt och jag har väldigt bra förutsättningar. Utan de här ojämvikten är ju sånt som uppstår under kortare perioder oftast. Men däremot så har vi ju, kan jag ju ha... otroligt mycket större dåligt mammasamvete och sådana grejer. Inte nu mer när barnen är så stora, men när jag var yngre så var det ju det här mammasamvetet liksom, hade ju inte Ulrik överhuvudtaget på samma sätt. Hur mycket ska vi vara närvarande för barnen varje vecka och steppa in och hjälpa dem och sådär. Så där fanns det ju en ojämlikhet.
Mm.
Och det är ju sista rådet som pappa gav oss var ju det här med att Nelson och Edgar är huvudpersoner i 10 år till. Nu har det ju gått nästan 10 år, inte riktigt, men i höst har det gått 10 år.
Det är så fascinerande. vad tänker du om det då? Att det, för det är ju en jätteskillnad på att ha, inte vuxna, men nästan, alltså ett vuxet och ett nästan vuxet barn.
Ja, det är ju det.
Resa.
Sen gillar jag ju att hänga med mina barn och mina barn gillar att hänga med mig.
Ja, men det var ju världens finaste ungar.
Ja, men de är verkligen hemmakära och familjekära och verkligen hänger mycket mer med hemma än vad jag hade föreställt mig att de skulle göra när de är 16 och 20. Men...
Mer än vad du gjorde när du var 16 och 20.
Ja, det är väl
väldigt,
det.
Eller hur?
Men jag känner nog att det har gått 10 år och att såklart är de viktiga i mitt liv, men de behöver mig inte på samma sätt.
Mm.
Utan nu är det ju mer att jag får tränga in att de ska behöva mig. Att jag får liksom skapa mig nödvändig för dem emellanåt för att få lite, bara lite mamma. Skapa gemensamma upplevelser och intressen. De behöver ju inte, de fixar ju mat och grejer och tar ju hand om sig själva. Så att det är ingen som behöver ta som hand på det sättet. Så det har ju gått 10 år. Ja, det känns som... Men jag skulle vilja läsa lite mer ur pappas brev.
Ja.
För sen så ställde jag följdfrågor till pappa. En del av det här berättade han innan i första brevet. Men sen ställde jag följdfrågor om det. Men så här skrev han också. Det var till och med så att vi in i det sista var osäkra på om jag var pappa till dig. Kvällen innan var hon var tillsammans med mig, var hon med en balines. Så när du kom ut studerade vi dig noga för att kolla om det fanns några balinesiska drag hos dig. Så sen, på den nivån var
men också jag blir, herregud, jag får, det sätter
igång
en
sån här... Det här fick jag veta då, när min mamma hade gått bort. Och det var, ju, det var väl kanske en större grej på något sätt. Jag vet inte. Det är ju ändå, ja. Hur blev det för pappa? Blev min följdfråga.
Ja.
Hur blev det att ha en tjej, de var ju inte gifta då, som var gravid? Och han visste att hon hade sex med flera, men så han kunde inte vara säker på att han var pappa. Nu var det ju också liksom den här stora kulturskillnaden och att de reste hem till Sverige när min mamma var gravid. Jag frågade pappa och då så han svarade så här. Tufft att inte veta vem som var far till dig. Ja, det är ju länge sedan nu, men jag kommer ihåg att det var mest tufft för Lena. Tänk dig själv om du hade haft svart hår och mörkbruna ögon och mörk hy och helt klart hade haft en annan pappa. Då hade Lena varit den som råkade illa ut. Medan alla hade tyckt synd om mig. Jag visste direkt om att Lena hade varit tillsammans med den där balinesen. Hon kom med strålande ögon och berättade. Det var liksom nästan som en del av hennes socialantropologiska studie. Hur balineser älskar. Kanske var det den upplevelsen som gjorde att vi kvällen efter gjorde dig. Men sen kom ångesten när hon blev gravid. Så vi hade långa diskussioner om vad vi skulle göra om det nu var så att det var den där balinesen som var far.
Ja.
Men jag hade lovat Lena att helt och hållet ta dig till mig även om det skulle vara så att inte jag var din far. Vi tänkte hävda att det var jag och att du kanske var någon mutation eller så. Genetiken hade inte hunnit lika långt då. Och jag tror att Lena kände sig trygg med det. I alla fall var det en fantastisk upplevelse när du föddes. Och tiden innan svetsades vi tillsammans med profylaktiska kurser där vi lärde oss amning och hur jag kunde göra vid förlossning och blöjbyten och allt möjligt. Du var ett väldigt älskat barn från allra första stund och du var älskad flera månader innan du föddes. Och sen skriver han så här. Jag vill att det ska vara fullständigt klart att jag inte på något sätt klandrar Lena. Jag älskade henne för den hon var. Hon var på många sätt en fantastisk människa. Hon fick ett fantastiskt liv och mitt liv har också blivit fint. Det skulle aldrig gå att kombinera våra liv. Då hade någon av oss, kanske båda, fått helt annorlunda liv. En reflektion till. Du skriver att jag är en accepterande människa. Ja, jag ser det inte på det sättet. För mig är det så att jag ser mest framåt och utgår ifrån där jag står. Att vrida klockan tillbaka är inget för mig. Det leder ingenstans utan till konstiga konflikter. Att Lena var med den där balinesen kunde inte vara ogjort i efterhand. Det hade skett. Så vad gör man i den situationen? Ja, jag försökte alltid hitta en väg framåt från den position jag står i just då. Visst ska man lära av vad som skett och det är en del av hur man ska gå vidare. Det skulle vara väldigt kontraproduktivt att säga stopp. Till er nu, det går liksom inte. Så det gäller att bara göra det bästa i varje situation och inte ägna sig åt önsketänkande om att backa tillbaka. Det kan uppfattas som osentimentalt, men det tycker inte jag. Minnena finns ju kvar. Mm. Det är min pappa det.
Vad växer dig när du läser det här?
Ja, men det är ju så... mycket min pappa, han är ju den förmågan att inte liksom älta eller vara särskilt orolig över någonting och att inte liksom ångra sig och vara ganska, han är också ganska osentimental kring saker och sådär. Det grundar ju för väldigt mycket villkorslös kärlek till människor runt omkring honom.
Det låter så himla härligt tycker jag, även om jag tänker att det inte alltid är lätt för honom heller. Men vilken väldigt kärleksfull inställning och kärleksfull inställning.
Ja, alltså jag vet ju att min pappa var svartsjuk. Det har jag ju tydliga minnen utav också. Så att det är inte efter skilsmässan och så. Men inte innan skilsmässan, men efter skilsmässan. Så det är ju, det, han har ju haft, absolut fått kämpa med sina känslor. Men det är ändå så här han vill beskriva den här historien för mig. Och sin relation till min mamma. I den stunden. När jag kommer och säger att hej, jag och min Ulrik ska ha en öppen relation nu. Och jag har två små barn som är dina barnbarn och som du träffar nästan varje vecka och sådär. Så du är så integrerad i vårt liv så du behöver veta det här så att du förstår vad som pågår. I kombination med att du är faktiskt en av mina närmaste känslomässiga människor så jag behöver prata med dig om det här. Annars blir det konstigt för mig. Så jag vet inte, jag vet ju inte heller vad min mamma hade beskrivit det här alls. Eller hur hennes reaktion på att vi skulle ha en mer öppen relation hade varit. Jag vet inte om hon är stolt liksom, över sin historia. Eller om hon... Jag vet inte. Jag har ingen aning. Och det kan jag känna stor sorg över att vi aldrig fick det samtalet.
Vad tror du gjorde att det var svårt att prata om det?
Med min mamma? Ja, alltså de sista 20 åren så hade hon ju ett bröstcancer och en monogam relation, mig veteligen, som hon levde i. Och hon har ju alltid haft många manliga vänner. Många av hennes närmaste vänner har varit män som hon träffar återkommande. Och det är ju ovanligt för hennes generation skulle jag säga. En kvinna... Men hon dog när hon var 68 år och hon gick ut efter jobbet och träffade en manlig vän och drack en öl och sådär. Jag tror också att hon var, jag menar, några av de männen har jag ju fortfarande kontakt med för att de har ju följt mig i hela vårt liv. Så det är ju många män som jag har funnits i mitt liv sedan jag var barn. Så det är ju gamla vänskaper och de, ja, men du vet, vi hörs ibland och vi ses ibland och också. Och jag upplever att de verkligen tyckte om min mamma. Att det var en stor så här, kärleksfull respekt på något sätt. Men att hon faktiskt inte hade flera relationer sen efter det att hon gick in i sitt sista äktenskap, så att säga.
Vad har du för känslor och minnen i kroppen från att dina föräldrar levde i en öppen relation? Jag tänker, det kommer ju också in i när du själv ska göra det sen.
Ja,
vad har du med dig?
Jag tror, alltså jag var ju 8 år när de skilde sig. Och jag har väldigt lite minnen innan det. Väldigt minneslöst. Och det som kanske... Så att jag kan inte säga någonting egentligen om det. Min mamma var ju en väldigt engagerad människa. Hon var ju väldigt, hon var överallt och tog med oss överallt. Och vi var, gjorde saker. Och åkte vi inte skidor så seglade vi. Eller så var det demonstrationer eller konserter eller möten. Alltså det var hela tiden saker som hände. Hon hade en väldigt stark drivkraft för att göra saker. Så jag tror inte det påverkade mig så jättemycket. Jag tror att själva skilsmässan påverkade mig mer. Och skilsmässan var inte... den var nödvändig. Men en skilsmässa är en skilsmässa. Det är på listan över de mer traumatiska händelserna för barn. Oavsett om det är bra eller dåliga skilsmässor. Så påverkar det barn. Så är det ju.
Och för dig blev det en stor förändring i livet.
Ja, men det blev det. Och också sen att jag landade hos min pappa när min mamma började jobba utomlands. Och hon reste ju väldigt mycket i sitt jobb. Hon jobbade både i Bryssel och reste i Afrika och började jobba i Afrika sen. Hon var närvarande när vi sågs. Och det var ungefär varannan helg då. Och på semestern, då var hon väldigt närvarande. Men när vi inte såg så var hon ju frånvarande. Jag har sparat så här på den tiden. Det är ju svårt att vara närvarande också om man inte sitter i Sverige eller om man sitter i, hon jobbar i Bryssel. Och jag sparar så här fax som jag skriver. Det jag liksom skriver med versaler när jag är arg på henne över någonting. Och så faxar jag det till det här kontoret som hon jobbar på. Och jag antar att alla på kontoret läste ju faxen som kom. och den hade hon sparat och det fanns bland hennes saker när hon gick bort. Så att jag var nog ganska arg på henne ibland. Så. Men det där är ju andra saker. Jag menar, skilda föräldrar har ju många som har, så att det är inte det som är... Jag upplevde att när jag själv fick barn så fick hon ju en helt ny närvaro i mitt liv. För hon var väldigt mycket mer närvarande, eller hon var väldigt engagerad och närvarande i mina barns liv. Och då fick ju även min pappa och hon en nära tajt relation. Båda var omgifta sedan många, många år. Men de var ju primär mormor och morfar till mina barn och samarbetade kring det och liksom planerade tillsammans och styrde upp saker som jag behövde hjälp med barnen när de var små och sådär. Och då det, liksom, det var så här, även om de var omgifta så var det liksom de som ändå var mormor och morfar ihop. Så det, jag vet inte om det är ovanligt, men de var båda två enormt närvarande när jag fick barn. Och det, sen är man ju, jag var ju själv också, du vet ju själv när man blir förälder så blir man ju känslomässigt öppen på ett annat sätt mot sina föräldrar. Men jag vet inte, sen vet jag inte hur mycket de är frukt av sin tid. Jag pratade med en annan vän och så berättade jag för många år sedan. Ja, men vi har en öppen relation och hon bara, gud, det är min mardröm. Så det hade mina föräldrar också. Det var det värsta jag visste. Och då var det liksom det här att det, hon kunde komma upp på nätterna och skulle gå till mamma och pappa och så låg det någon annan i sängen där och hon kände sig bortskuffad. Och det kanske var så att i hennes fall handlade det mer om sex. Eller sex, folk som kom och hade sex. Hon fick verkligen en panik i blicken. Hon är i samma generation som mig och hennes föräldrar är i samma generation som min pappa och mamma. Och det var väl någonting där med där fri kärlek och fria relationer och att man inte ska äga varann och flower power och hippies och sådär. Som jag inte har så mycket insyn i och ska inte säga någonting om. Då är det kanske kul att prata med någon från den tiden någon gång. Men när jag har läst liksom artiklar och böcker om det så pratas det ju väldigt mycket om att det var männen som fick ligga runt och kvinnorna som fick i alla fall stå där och diska och så. Och det stämmer ju inte i min mammas fall, men jag vet inte om det var så. Men det är vad jag har, en annan form av fri kärleksrelation. Men det är ju ändå grunden till det vi står på idag.
Ja.
Det är ju en del av våran historia som med öppna relationer och att det finns någonting i den historien.
När jag lyssnar på dig så tänker jag att det leder liksom väldigt naturligt över till nästa del som jag tänker är att prata med, ja, men hur är det i nästa generation då?
Mm.
Alltså för du präglar, det jag hör ifrån dig att du kanske präglades mer av, ja, men det blev en skilsmässa i dina föräldrars liv och att det var inte det här som är ganska vanligt idag då, att man har liksom varannan vecka eller två, tre och man försöker bo hos båda och sådär, utan det blev mer av att du bor hos en förälder och ser den andra på då och då och sådär. Men och att det blir mer den delen också som präglar hur nära och långt ifrån. Alltså att det faktiskt var så att du bodde hos en förälder i taget. Ja.
Nej, men det var så, det var också praktiska omständigheter. Det var liksom, det var aldrig aktuellt att bo varannan vecka. Jag kände ingen som gjorde det heller.
Nej, det var
jag vet att det förekom, men det var, jag kände ingen annan som, där jag bodde, som bodde varannan vecka. Utan, men det var ju ofta så att man bodde hos sin mamma och pappan hade dragit någonstans annanstans. Och så träffade man pappan på semestern eller någonting.
Ja, precis. Men i ditt fall, jag tänker att det skulle vara så spännande att få prata med något eller några av dina barn och liksom höra hur har den här resan varit.
Ja.
Vad tänker
jag
du om det?
Jag tänkte ju att i nästa avsnitt så ska vi prata med Nelson, som är min son. Han är 20 år. Han har ju vuxit upp med det här sedan han var Han är 21 snart. Han har vuxit upp med det här sedan han var 11-12 år. Och det är mycket vatten som har flyttat under broarna. Och jag tror att det kan bli väldigt spännande att lyssna på vad han har att säga om det här.
Mm. Jag tycker det är så jättefint att tänka att han vill vara med och prata. Mm. För att det här är en av frågorna som vi ofta faktiskt får frågor om. Och som dyker upp i ganska många i olika communities, så i de basgrupper jag har varit med och sådär. Hur påverkar det barnen att vara i olika former av öppna och flersamma och polyrelationer?
Mm.
Alltså forskningen har ju ett svar på det. Och det är att de är generellt sett klarar sig lika bra som alla andra barn.
Mm.
Men det är ändå väldigt fint att få gå in i de individuella historierna och höra, men hur var det för dig?
Ja.
För det är ju det som vi kan lära oss någonting av. Och det, där har ju du Ulrik har ju en annan historia än vad din mamma och din pappa fick.
Mm.
För att ni har valt att leva tillsammans genom de här åren. Men det ska bli, jag ser verkligen fram emot att prata om hur det är. För det är också att på olika sätt ha en barndom eller barndom och ungdomstid så där, växa upp i en familj som på vissa sätt är utanför normen. Hur har Nelson navigerat det?
Ja.
Det tycker jag ska bli jättefint.
Det blir nästa vecka.
På. Ja.
Och nu tror jag att vi tackar för idag.
Mm. Tack så jättemycket, Minna. Och jag skulle vilja skicka en stor så här kärleksfull boll till din pappa. För vilken jättemodig, vilket jättemodigt sätt att prata om relationer och vilket himla mycket kärlek som strålar från honom till dig.
Ja, men absolut. När det gäller hans egna relationer så har han ju pratat jättemycket med mig om dem alltid. Genom alla kriser och vad som har hänt och skilsmässor och nya, när han började dejta igen och sådär. Då pratade han med mig om det.
Det är så jättefint.
Ja, där är vi kanske lite annorlunda.
Mm.
Han är ju född 46.
Min mamma. Du, tack så jättemycket, Minna. Och jag har blivit så här berörd av att få dela, att du delar med dig av de här breven.
Tack så hemskt mycket. Och alla våra lyssnare, gå gärna in på Polypath Patrons och stöd oss.
Ja, vi är så himla tacksamma för alla som har gjort det nu. Det är många bäckar små gör en stor skillnad för oss.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.